Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Fall. Kapitel 31. Jakob fick höra att Labans söner sa: Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Hela hans rikedom kommer från det som tillhör vår far. Och Jakob såg på Laban att han inte var lika vänligt inställd till honom som förut.
Jag tänker på ett uttryck som...
Labans söner är ju hans kusiner.
Ja, det är ju hans kusiner på sätt och vis. De är ju samma klan. Och det är hans morbror. Ja, direkt, hans direkta kusiner. Och de har ju inte nämnts någonting egentligen tidigare. Lite grann, jag tror det var någon referens tidigare. Men vilka de är, vad de heter. De har ingen egen personlighet. Men de är, ja, kan man ju, vad representerar de, tänker du?
Ja, de är en faktor som gör att Laban tar beslut mot Jakob. Liksom.
Ja. För arvet ska ju gå till sönerna. Om man gifter bort döttrarna. Nu har han gift bort sina döttrar. Listigt nog till samma kille. Så han slapp liksom kanske betala mer för dem eller så. Som det var på den tiden. Men... och han får ju ut, Jakob får ju jobba häcken av sig. Det finns ju inte, vad heter det där, på engelska heter det dowry. Vad heter det? Bröllopsgåva eller vad heter det?
Ja, vad är det heter?
Det här som
alltså
brudens föräldrar ska betala. Ofta.
Jag minns inte vad det heter.
Men hur som helst så han gifte bort Jakob, eller Rakel och Lea till Jakob. Och sen genom den här överenskommelserna som vi pratade om tidigare i förra kapitlet.
Hemgift.
Hemgift var det, tack. Perfekt. Ja.
Jag frågade Google.
Ja, Google är ofta väldigt hjälpsam.
Mm.
Men jag menar alltså att tack vare Jakobs... finurliga parnings grej som han gör med fåren, va? Får dem att para sig framför vissa pinnar och inspirera dem till att föda bräckliga får och så vidare. Så håller han på att ta, som jag säger, han har liksom på något sätt skaffat all den rikedom som Laban hade tidigare. Den har genom de här överenskommelserna sakta men säkert sipprat dem ur händerna. Så man ser att, jag tänker på det här, det ett uttryck som jag tror det var Benjamin Franklin som ska ha yttrat. Han var väldigt finurlig. Han sa att gäster och fisk liknar varandra med att de stinker. Börjar stinka efter ett tag.
De stinker efter 3 dagar i vardagsrummet, säger man i Finland.
Man har det uttrycket.
Alla länder har hört. Jag har hört någon annan säga att det är ett uttryck från land X också, så det känns som att alla har approprierat det.
Alla vet hur det är med stinkande fiskar och gäster som stannar för länge.
Ja, precis.
Och hur många år har Jakob bott med dem? Inte 3 dagar, va?
Nej.
Vi snackar... Vad är det? 20 år faktiskt. Han har jobbat 7 år för vardera fru. Och sen så 6 år till för de här fåren. Så nu så... Ja.
Men Herren... Då sa Herren till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag ska vara med dig.
Så det här är ju en förstärkning eller påminnelse.
Ja.
Egentligen av det förbundet som Gud hade med Jakob. För 20 år sedan. När han lämnade allting. När han var fattig och
Och han säger också: jag ska vara med dig. För det var det inte han som sa det?
Ja.
Om du ska vara med dig så kan jag väl gå iväg och göra det. Om du ska vara med mig.
Och det finns ett visst eko här. intressant nog, av den uppmaningen som Gud gav till Abraham.
Mm.
När han var i öster, när han var i Haran, i de här trakterna, och hade redan tagit sig från Ur, men hade inte tagit sig till Kanaan. Så här så säger Gud, då sa Gud till Abraham, lämna din fars hus, lämna ditt land, det är den platsen du var född på.
Ja.
Eller din födelseplats och ditt land.
Mm.
Så det är de här tre liksom, familjen, födelseplatsen och landet, allt ska lämnas.
Mm.
Här så säger Gud, återvänd till din fars land, platsen som du är född på.
Mm.
Så att du kom därifrån, du är menad att vara i Kanaan.
Mm.
Du är en del av det här förbundet, en del av den här linjen från Abraham till dig genom Isak. Så dags att återvända.
Jakob skickade bud till Rakel och Lea och bad dem komma ut till honom på betesmarken där han var med sin jord.
Varför ska de komma ut? Varför kan de inte ha det här samtalet hemma i tältet?
Ja.
För att Laban är där.
Ja.
Och de måste diskutera lite känsliga saker. Och det kanske inte är så bra att göra det framför svärfar.
Nej. Men det känns ju också lite ovant. Det kan ju inte, eller det måste ju ha varit. Det kan väl inte ha varit första gången han har kallat dit dem. Det är ju också misstänksamt annars. Jaha, nej, nu har han kallat ut oss till betesmarken. Va, tänker Laban då? Då går han väl lite tjuvlyssna.
Kanske det. Han börjar ana oråd, ja.
Han sa till dem, alltså Jakob sa till Rakel och Lea. Jag ser på er far att han inte är lika vänligt stämd mot mig som förut. Men min faders Gud har varit med mig. Ni vet själva att jag har arbetat för er far så mycket jag har förmått. Ändå har er far lurat mig och gång på gång ändrat min lön. Men Gud har inte tillåtit honom att göra mig någon skada. Lovade han mig de spräckliga djuren som lön, fick hela jorden spräcklig avkomma. Och lovade han mig de strimmiga, fick hela jorden strimmig avkomma. Så tog Gud er fars boskap och gav den till mig. En gång under parningstiden såg jag i en dröm att hannarna som betäckte småboskapen var strimmiga, spräckliga och fläckiga. I drömmen ropade Guds ängel till mig, Jakob! Jag svarade, här är jag. Och han sa, se, alla hannarna som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett hur Laban behandlar dig. Jag är den Gud som visade sig för dig i Betel, där du smorde en stod och där du avgav ett löfte till mig. Lämna nu detta land och vänd tillbaka till ditt hemland.
Mm.
Ja, det var ingen dålig. Ja, han kom ihåg exakt också.
Ja, men ja. Jag tänker här, alltså det här är hans tal. Han har liksom, man kan tänka sig att han har gått och liksom.
Ja, verkligen.
Övat in det här för att.
Things I need to tell my wives.
och det är väldigt tydligt hur han sätter upp, liksom vi har min far och din far.
Mm.
Och min fars Gud och din fars moral. Om man ska kalla det, eller amoral. Och han säger på något sätt, det här är att välja, va? Jag är er man och jag tillhör den här traditionen. Ni är era fars döttrar och ni kommer från den här traditionen.
Mm.
Och vad han vill. Och jag tycker det finns en intressant relation här. Här ser vi. Han säger ju inte, hörni, fruntimmer. Nu sätter jag ner foten, ni kommer med mig, ni gör som jag säger, för det här är ett patriarkaliskt samhälle och jag bestämmer. Mm. Han skulle lätt kunna säga, nu går vi.
Men
han
då tog Jakob sina fruar och stack.
Precis. Drog dem i öronen och släpade med sig dem hem.
Men det gör han ju inte. Han säger, försvarstalet
jag vill att ni står på min sida i den här konflikten.
Fast han säger ju också, och ni ser ju att Gud är på min sida, så då ser ni hur bra det går om man är på min sida.
Ja, Och jag kan ju också fundera kring varför vi inte har fått höra direkt den här drömmen.
Mm.
Varför står det inte? Och Gud uppenbarar sig för Jakob. Som det brukar göra. Va? Gud uppenbarar sig för Jakob ute på fälten i en dröm. Och så visar han upp med fåren. Och sådär. Men här låter det väldigt mycket som att han säger liksom, Gud är med mig. För det ser man ju tydligt att det har gått så här bra. Ja, men han säger, jag hade ingenting med det här med de spräckliga fåren och de strimliga fåren. Det var Gud som gjorde han det. Visst, han skulle inte ha kunnat få ihop de här konstiga genetiska kombinationerna utan på något sätt någon sorts gudomligt ingripande.
Mm.
Hur kan alla de vita fåren helt plötsligt födas strimliga och så vidare. Men han har ju också stoppat de här björkbegrenarna, eller vad det var, de här stavarna som han satte upp för att inspirera fåren.
Poppel, mandelträd och platan.
Tack så mycket. Vad bra.
Jag hade det i huvudet.
Ja, precis.
På sidan, ja.
Ja. Men just det här att han på något sätt säger, jag hade ingenting med saker. Det var helt utan min vetskap och min avsikt, och så gick det bara så här.
Men det är faktiskt så, kan jag berätta för dig, att det här med den gudomliga viljan, man måste faktiskt som människa göra någonting själv också, precis som den där magiska formeln man säger för att slippa bakterier, men den funkar ju bara om man tvättar händerna 3 gånger.
Ja, till exempel.
Det är samma princip här.
Jag har inga problem med att han så att säga tillskriver Gud någonting och säger att det här. Men vad jag kanske invänder mig emot är, varför kan han inte vara mer ärlig med att jag hade med Guds hjälp gjort det här för att jag skulle kunna få så stor del av flocken som möjligt. Nu säger han, men det bara gick så. Det var inte ens min mening att jag skulle bli mäktigare än din far. Och Gud kommer med det här löftet. Och så måste jag fråga, så kanske Gud kom till honom i en dröm, men det verkar som han på något sätt, det är lite som, jag känner att Gud är med mig, Gud har kommit till mig i en dröm, och Gud har fixat de här fåren på det här sättet.
Det här,
varför inte berätta att jag hade en dröm, precis som den jag hade i Betel, som jag redan har tjafsat om kanske tidigare, och bara slå ihop det här, jag menar. Gud kanske liksom inte gjorde precis så, men det funkar för storyns, ja.
Rakel och Lea svarade honom, vi har inte längre någon del och lott i vår fars hus. Är vi inte som främlingar för honom? Han har ju sålt oss och själv gjort slut på det han fick för oss. Jaha, här fick vi lite information som inte till det kommer fram. Han har själv gjort slut på det som han fick för oss. Men hans söner säger ju här, Jakob tagit, hela hans rikedom kommer från det som tillhör vår far.
Och här tycker jag man ser någonting. Så Laban är en mycket manipulativ person. Och jag känner till fall av människor som har beskrivit, om de har väldigt jobbiga föräldrar, att det finns föräldrar som spelar ut sina barn mot varandra. Och spelar liksom, en behandlas som favorit och den andra inte. Och man på något sätt skapar ett narrativ, och ni vet ju att den är odågan, den här är bra och så vidare. Och sen när barnen växer upp så kanske de ser att det stämmer ju inte alls som pappa har sagt hela tiden. Lavan har hela tiden sagt att först så får Lea gifta sig och sen får Rake gifta sig. Det blir bra, vi kommer hålla det här inom familjen och vi kommer att tjäna på det här. Och sen så visar det sig att, jag menar, pappa har ju bara liksom lagt upp för en massa konflikter mellan oss två. Och spelat ut oss mot varandra. Att vi ska hela tiden tävla om vem som får mest barn och så vidare. Och egentligen så är vi i samma båt med dig, Jakob. Emot pappa. Det är han som har varit problemet hela tiden, säger de. Och vi fattar det här nu. Sönerna som tar Lavans sida, de är fortfarande i hans, så att säga, i hans värld. Och håller med om hans narrativ. Men Rakel och Lea, de har sett first hand att Jakob befinner sig i en annan kontext som Lavan inte har någon aning om. Och de säger, vi vill vara i din värld.
Den rikedom som Gud har berövat vår far, den tillhör helt och hållet oss och våra barn. Gör därför allt vad Gud har sagt till dig, säger Rakel och Rea.
De är, skriver under helt på det här, de är helt med. Och så säger de, det är hans eget fel. Vi tycker inte synd om pappa för alls. Han har spelat ut oss hela vägen. Och sen så klagar han över att det inte går som han har planerat. Och
så säger han, det är Jakob som har tagit det. Eller sönerna säger det.
Ja, så de säger, vi är 100% på din sida. Det är dina barn, du är dina fruar. Och allt det här som du har fått, det är vårt arv. Det är vad vi förtjänar för all skit som pappa har dragit in oss i. Det här är deras stora stund på något sätt. Där de kan stå tillsammans som systrar och som solidaritet och säga, vi vet hur det känns. Och hela tiden bli på något sätt kränkt av den här hala försäljarpappan liksom.
Och nu hände någonting spännande. För nu, då bröt Jakob upp och lät sina barn och hustrur sitta upp på kamelerna. Han förde med sig all sin boskap och alla ägodelar han hade förvärvat. Den boskap han hade förvärvat i Padan Aram. Han skulle nu bege sig till sin far Isak i Kanan. Laban var borta och klippte sina får och så kunde Rakel stjäla med sig sin fars husgudar.
Det här är väldigt intressant. Det kallas trafim, som är någon sorts statyer eller amuletter. Eller, de har en viss signifikans, en viss andlig eller mäktig, magisk signifikans. För han är ju avgudadyrkare, Lavan. Han är inte monoteist på något sätt. Inte vad vi ser i alla fall. Så hon stjäl de här husgudarna. De här terafim. Ja.
Jakob lurade aramén Laban och talade inte om för honom att han tänkte ge sig iväg. Han gav sig iväg med allt han hade. Han gick över Eufrat och ställde färden mot Gileads bergsbygd.
Och vad vi ser i hebreiskan här finns också en väldigt intressant parallell. För just den här meningen så står det om Rachel. Vatignov Rachel etatrafim ashelaviha. Hon stal de här husgudarna som tillhörde hennes far. Och i nästa vers, Vaignov Jakov et levlavan ha'arami. Här står det faktiskt att bokstaven är talat. Och Jakob stal. Så först skär Rakel husgudarna och nu kommer Jakob och stjäl ett lev Lavan ha'arami. Laban arameens hjärta.
Ja.
Och i det här hjärtan med liksom, you've stolen my heart. Ja. Det är inte så. Utan här menas det mer, hjärtat är ju där tanken satt. Sinnet liksom. Det är där man liksom, man ska, när man ska öppna sitt hjärta, så menar de, vi tänker mer hjärna eller sinne idag.
Är det den meningen som är Jakob lurade?
Ja, för det står inte att han lurade. Han stal hans hjärta.
Ja.
Och det är väldigt på något sätt rörande, för han stal det som Lavan höll kär.
Ja.
Hans döttrar och hans barnbarn.
Mm.
Och så betyder det också att han lurade.
Mm. Själarnas hjärta är lurad.
Ja. Så det finns en mycket så här gripande parallell i de där meningarna. Och så ber han sig liksom mot Kanan för att komma undan. Så det här är en plan som han hade från början liksom, på något sätt utrym Haran liksom, att när jag får med mig Rakel och Lea, så får jag med mig alla mina söner och allt jag äger, och vi packar ihop, och medan Lavan är ute och klipper fåren så är vi borta.
På tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt.
Då tog han med sig männen i sin släkt och satte efter honom, och efter 7 dagar hade han hunnit ifatt honom i Gileads bergsbygd.
Mm. Så ja. Hade Jakob en bra anledning att ge sig av i smyg?
Ja.
Det verkar som att på reaktionen, ja, Laban var inte att leka med.
Men på natten kom Gud till aramén Laban i en dröm och sade till honom: akta dig för att säga ett enda ord till Jakob. När nu Laban hann upp Jakob hade Jakob slagit läger i bergen. Mm. Också Laban och hans män slog läger i Gileads bergsbygd.
Ja, och det här är ju intressant, för här plötsligt så kommer Gud och snackar med Laban.
Ja, men det lyssnar han inte på, för Laban sa till Jakob...
Ja, men vänta, jag vill bara titta på vad det är som Gud verkligen säger till Laban.
Ja.
Hishamelcha, vakta dig, pen tedaber im Jakob, mitov adra. Alltså, du ska vakta dig, pen tedaber, så att du inte pratar till Jakob från gott till ont.
What?
Mitov adra.
Ah, precis. Ja, det är ju för att säga, se upp, det är inte du som är den som har, som kan döma om detta att Jakob har flytt är ont eller gott. Liksom.
Mm.
Ja, du får inte vara domare i denna fråga.
Ja.
Ja, okay.
Och du får inte prata med Jakob, liksom. Det är intressant just det här mitov adra.
Mm.
Kan betyda allt mellan himmel och jord, från gott till ont.
Mm.
Allt från
gott till ont. Ett enda ord som det står i.
Ett enda ord, men jag håller inte med om den översättningen. Nej. Mitov adra betyder från gott till ända till ont.
Mm.
Och där kan ju också vara på något sätt att Gud säger: jag vet hur du håller på.
Mm.
Du kommer in där och så bara: älskade Jakob!
Mm.
Hur kunde du fly från mig? Och så säger Gud: försök inte med dina manipulationer.
Mm.
Kom inte och vara sliskig. Och så, du talar gott för att skapa ont.
Mm. Och kom inte hit avsikten med värderingar i denna fråga. Utan om det är något, då är det kanske inte så att säga. För han frågar så här: Laban sa till Jakob, vad är nu detta? Det är ju en neutral fråga hittills. Vad är nu detta? Det vill säga, berätta för mig vad det är som pågår.
Mm.
Men sen, vad är nu detta? Du har lurat mig och rövat bort mina döttrar som om de vore krigsbyte. Varför smög du dig bort och lurade mig? Varför sa du ingenting till mig så jag kunde ta avsked av dig med fest och sång, med tamburin och lyra? Du unnade mig inte ens att kyssa mina barnbarn och mina döttrar till avsked. Du har handlat som en dåre. Det står i min makt att skada dig. Men din faders Gud sa till mig i natt: akta dig för att säga ett enda ord till Jakob. Och om du nu hade en sådan hemlängtan att du måste iväg, så behövde du väl inte stjäla mina gudar. Interesting. Ja.
Så om vi ska analysera här.
Ja.
Det här är ju, om vi tänker oss nästan som en rättegång.
Ja.
Va?
Mm.
Det här är sanningens stund.
Mm.
Och Laban kommer med sin anklagelse som en åklagare.
Mm.
Och han lägger fram, va? Vad har du gjort liksom? Du bara smög iväg, kidnappa mina döttrar, mina barnbarn. Hade du bara snackat ärligt med mig så hade jag firat dig. Jag hade gett dig en ordentlig avsändning. Och Jakob bara, jag har väldigt svårt att tro. Jag menar, på något sätt, Laban har inte längre mycket. Alltså, på något sätt, han har förbrukat sitt förtroende.
Mm.
Efter ett tag, som man säger, lurar du mig en gång, shame on me.
Mm.
Det, eller shame on you.
Ja.
Då är du Då är du, liksom, du är omoralisk som lurar mig.
Uh-huh.
Men lurar du mig två gånger så betyder det att jag litade på dig.
Mm.
En gång till. Mm. Och då är det faktiskt mitt eget fel. Jag borde ha vetat bättre.
Mm.
Om
Eller som i Futurama, den här tjej, en av de tjejerna. Fool me once, shame on you. Fool me twice, thrice, four times, five times, six times. Shame on you again. But fool me seven times, shame on me.
Ja, så kan man också tänka, va? Och så är det lite faktiskt med Jakob här. Han har lurats gång på gång. Och han borde ha fattat varje gång. Men nu säger han, jag går inte på det längre. Inte ens dina döttrar går på det längre. Vad har du att komma med här? Och så kommer du med alla dessa, du liksom hinner ifatt mig, jagar upp mig med en liten armé. Och du tror, jag kommer med de bästa avsikterna bara för att säga, du borde ha litat mer på mig.
Jag ville kyssa mina, jag ville ha fest, göra fest för er när du hade hemligt.
Mm.
Ja. Jakob svarade Laban, men en sak, det som kommer upp här är ju de här själa gudarna också.
Mm. Och man kan tänka sig också att han för in det här. Han tar upp, Gud kom till mig i natt och sa, ta det vara för att tala något mot Jakob. Mitov adra. Han citerar faktiskt Gud. Sånär som på ett ord. Och det är intressant. Jag vet inte om det är intressant. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men det ordet som man inte har med är pen. Det vill säga, så att du inte. Så han säger, Gud kom till mig och sa... ska vi se här, vilken vers var det?
29. Vänta, vad är det nu här? Jo, det är 29.
Ja. Så Hishamelecha vaktar dig från att tala från gott till ont. Så, liksom, han tar bort så att du inte. Men just det här, han citerar det, men så där står han ändå och snackar med Jakob. Mitt havadra, från gott till ont. Jag skulle ha firat dig, och nu lämnar du här, och jag är jättesur, och så vidare. Så då kan man ju tänka så här, Jakob är som, det hjälpte ju inte att Gud sa någonting, eller hur? Du står ändå här och håller på. Du borde ha åkt hem. Okej, vad säger Jakob?
Jakob svarade Laban, jag var rädd och trodde att du skulle ta mina döttrar ifrån mig med våld. Men den som du finner dina gudar hos ska inte få leva. Undersök här i våra släktingars närvaro om det finns något hos mig som tillhör dig och ta dig i så fall. Jakob visste inte att Rakel hade stulit gudarna.
Ja. Och jag har faktiskt inte tänkt på det här innan. Men just nu så fick jag en sån här anakronistisk déjà vu. För att det här är nästan exakt den situationen som Rakels egen son Josef kommer att dra till med. Mot sina bröder. Som alla är ju där vid den här. Och den enda som inte har fötts är Benjamin. För Rakel dör i barnsäng med Benjamin. Och vad vi kommer se långt, långt i, om vi någonsin kommer till de sista kapitlerna av första Moseboken. om en sån här 10-14 avsnitt. Så kommer vi att komma till den här extremt dramatiska finalen av Josef-berättelsen. Och där spoiler alert, så vad heter det? Frame. Alltså att Josef sätter dit sin bror Benjamin just genom att gömma en kopp som ska ha magiska kvaliteter, magiska inslag i Benjamins säck. Och då säger Juda när de stoppas av vakterna, så säger han, du kan söka igenom vilken säck här som helst, och den du hittar kan du döda, för det finns ingen tjuv här. Och Juda, precis som hans far Jakob här, är helt omedveten om att det faktiskt finns stöldgods. I det första, i det här avsnittet, så är det faktiskt en avsiktlig stöld. Men det intressanta kanske är, och det är Rakel som har stulit om, Josef, när han gör det här, så är det ju han som sätter dit. Det finns ingen tjuv. Han sätter ju dit Benjamin. För, vi kan diskutera långt senare varför och vad som är upptakten och så vidare. Men det är intressant att på något sätt det här precis samma upplägg kommer tillbaka igen sen.
Och då Laban gick in i Jakobs tält och Leas tält och i de båda slavinnornas tält men fann ingenting.
Såklart tror jag i Rakels den sista tältet han går in i.
Ja. Men när han kom ut från Lea gick han in i Rakels tält. Men Rakel hade lagt husgudarna i kamelsaden och satt sig på dem. Laban sökte igenom hela tältet men fann ingenting. Rakel sa till sin far: "Ta inte illa upp, herre, men just nu, men jag kan inte resa mig för dig, för jag har mina dagar just nu." Hon har mens!
Hon har mens!
Ja, hon kan inte resa sig för hon har sina dagar.
Ja, och du vet.
Då vill man inte resa sig, nej.
Då vill man inte resa sig. Och Rakel, hon är väldigt smart här, för att pappa är på något sätt som letar runt så här. Jag har mens, han bara, okej, jag vet inte, vi tar, jag går ut härifrån, okej, du får vara i fred. Liksom så fort man säger women's problems, okej, women's problems, män vet inte hur man ska hantera det här, okej, ta inte. Så det är bästa liksom ursäkten att säga att jag kan inte kolla här för att jag har mens, det är inte röra det. Och det finns någonting också väldigt... jag tror det är satir också på det här, på något sätt.
Ja.
Hans mäktiga husgudar. Ja. Och hon sitter där liksom med dem under rumpan och hon har mens. Och liksom det kan inte bli mer förutmjukande för de här husgudarna. Ja. De här
magiska husgudarna.
Så kallade, precis. Ja. Så att det är verkligen så här en peak åt avgudadyrkarna.
Och hur han än letade hittade han inte husgudarna.
Om man tänker liksom den här, så, alltså Jakob säger, jag har inte stulit några husgudar, varsågod och sök.
Mm.
Och så liksom, nu har vi 2 timmar liksom, eller hur vet du hur länge, men nu ska han gå igenom varenda vrå av Jakobs packning och tälten och allting. Bara liksom, det här är jättemycket goodwill.
Ja.
Liksom svärfar. Det här är
och det är ironiskt.
Så kul att du tar adjö av oss på det här sättet. Han bara, vad du menar, du ska se, det finns någon som har studerat och du ska få, han vill hitta någonting på Jakob. Han vill hitta liksom, du är skyldig. Han
litar överhuvudtaget inte på Jakobs sällskap. Det ironiska är ju att det i detta fallet stämmer.
Han har bra skäl! För han har ju uppfostrat sina döttrar. De har ju vuxit upp i den här familjen med alla hala och de gör deals och sticker dolkar i ryggen på varandra hela tiden. Och de och sen kommer Laban och liksom, nu ska vi spela det här spelet. Och de bara, vi kan alla dina tricks, pappa. Och vi vet precis hur vi överlistar dig. Han kan inte vinna längre.
Då blev Jakob vred och började anklaga Laban. Jakob sa, vad har jag gjort för ont? Vilket är mitt brott eftersom du jagar mig? Nu har du letat igenom allt jag äger och har. Har du hittat en enda sak som tillhör dig? Lägg det i så fall här inför dina och mina släktingar så att de kan döma mellan oss.
Jag tänker den här scenen i Life of Brian när de söker igenom hela bostaden så kommer den romerska soldaten ut och rapporterar för general: "We found the spoon, sir!" Oj, 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 en träsked liksom, okej. Okay. Han har tittat en dugg liksom. Han står där, Laban har liksom sitt följe som liksom bara, men Laban är så tuff, han kom. Men så står vi där liksom och, ja, så Laban, hur länge tänkte han hålla på och söka efter de där husgudarna? Kanske bara lämnade dem på vägen när han klippte fåren. Han ser ju mer och mer ut som ett fån. Ju mer han försöker sätta sig över Jakob och visa sig rätt. Inför alla, inför sina söner, inför sina döttrar, inför sina barnbarn. Så blir han totalt förutmjukad.
Under de 20 år jag har varit hos dig har dina tackor och getter aldrig fött i otid. Och av baggarna i din jord har jag inte ätit. Jag kom aldrig till dig med rivna djur. Jag fick själv betala för dem. Du krävde ersättning av mig när något hade stulits, vare sig det skett på dagen eller på natten. Om dagen plågades jag av hetta.
Nu kommer Jakob igång, va? Så man kan höra hans liksom. Om dagen var det så varmt. Och på kvällen så frös jag. Och vad jag har varit med om. Han har ju väntat i 20 år att få säga det här. Det är en sån katarsis. När han äntligen får tala. Han har ju, och det här tycker jag är så viktigt för vad vi kommer se. Hur Jakob utvecklas som person. Att han lär sig faktiskt. Det är lite liksom, man får säga, Jakobs me too, va? Han lär sig att stå upp och säga, jag har blivit kränkt. Jag tänker inte hymla med det. Jag tänker inte.
Det var inte ingenting.
Jag har blivit kränkt. Du har kränkt mig gång på gång på gång. Och jag har hela tiden varit tyst. Jag har trott att det kunde gå över, att jag kunde hantera det. Nu ställer jag mig upp och jag säger, våga inte igen. Ja, fortsätt. Jag älskar det här.
Om dagen plågades jag av hetta, om natten av köld. Och jag fick aldrig en blund i ögonen. I 20 år har jag varit hos dig. 14 år arbetade jag åt dig för dina båda döttrar. Och 6 år för dina får och getter. Och gång på gång ändrade du min lön.
Ja, här så står det faktiskt att han säger, Aseret Monim, du har ändrat min lön 10 gånger. Mm. Så liksom hela tiden har du omförhandlat och hela tiden har jag gått med på det. Och ändå så har det gått bra för mig. Så vad har du att komma med nu, Laban? Vad har du att säga?
Om inte min faders Gud hade varit med mig, Abrahams Gud och Isaks fruktan, då hade du säkert skickat iväg mig tomhänt. Men Gud såg hur jag led och hur jag fick slita. Och han fällde sin dom i natt.
Och hörde du någonting mycket, mycket märkligt i hans fras där, va?
Vilket av dem allt är märkligt. Isaks fruktan står det här med stort F. Som om det var ett namn på.
Ja. Och jag tänker. Mitt i hans katarsis. Så kommer en freudiansk felsägning ut på något sätt. För han säger, det är så intressant hur han uttrycker det, va? Jag ska hitta det i på hebreiska här.
42,
tack. Så säger Lulei Elohei Avi hade inte varit för min fars gud. Och så Elohei Avi, Elohei Abraham. Och Fachad Yitzhak, så han, mina fäders gud på något sätt. Men min fars gud, säger han. Så Abrahams gud. Och Gud presenterar sig sen också som Elohe Abraham. Flera gånger som jag är Abrahams gud, jag är Isaks gud. Jag är Jakobs gud sen. Men här så kommer han. Elohe Abraham och Fachad Yitzhak. Och Fachad. Det betyder faktiskt alltså terror. Alltså verkligen fruktan. Verkligen djup, skänslig terror.
Ja.
Och vad kommer det sig om?
Är det inte någonting också som han har förstått om sin pappas liv i denna stund?
Och vad tänker du då?
Om hur. För nu har han ju också väntat i 20 år. Han har också sin långa 20 års tid till befrielse liksom.
Ja, för 20 år var ju signifikant med Isak. Att han bad Gud i 20 år för att Jakob och Esau skulle födas.
Ja, och den här fruktan kanske, tänk om det inte var något ändå. Tänk om jag hittat på alltihop det här med guden.
Ja, det är en intressant läsning. Jag tänker ju, vad är den så att säga definierande stunden i Isaks liv.
Ja.
Är det inte när hans egen far binder honom vid ett altare och håller ett kniv mot hans strupe och att ängel kommer och stoppar det precis innan han hinner ha ihjäl sin egen son?
Ja.
Det där borde sätta lite neuroser i huvudet på den mest normala människan. Tänker jag.
Det kanske känns så lite här också. Att det är nu han säger så här, i och med att han säger Isaks, Abrahams gud och Isaks fruktan, så menar han, så åkallar han liksom det här. nu är det jag som ligger här och ska brännas. Kom och lös mig, säger han kanske.
Att Jakob identifierar sig med sin far Isak som en sorts brännoffer.
Ja, just nu. Att det är en slags bön i den. Att han säger det så här, nu är det bönen.
Mm-hmm. För jag har alltid läst det som, och jag tycker det är fascinerande läsning, mycket intressant. Jag har alltid läst det som att den relation han har haft i Abraham, farfar, har varit, men det här är Gud och det här, jag följde Gud hit och allting har gått bra för mig. Men den relation han har fått till den bild han har fått av Gud från sin far har varit liksom, du vet inte hur det var att växa upp med farfar som profet och vad han gjorde och vad jag fört med. På något sätt, han kanske inte säger det rakt ut, men han förmedlar. Han har fått, barn märker ju saker som sina föräldrar kanske inte ens vet om att de uttrycker.
Mm. Om de inte går väldigt länge i terapi.
Ja, kanske, precis. Och jag tror inte det fanns mycket terapi att tillstå här i den här tiden. Men just det här att han har, när han liksom bara ska tala, han tar bladet ur munnen, han liksom talar rakt ur sitt undermedvetna, allt som han har undertryckt.
Mm.
Så mitt i det här ordflödet av righteous anger, liksom rättfärdig ilska, så kommer ut, min pappa hade en hemsk bild av Gud, fruktade Gud, och jag fruktade Gud, men Gud har varit med mig hela tiden. Så alla har en egen relation till Gud. Kanske det är någonting i varför Jakob från början villkorade sin relation till, och han säger ju innan han liksom kommer till Haran, om du är med mig, om du,
då kan jag tro på dig,
då kan jag tro på mig, men jag måste ha kvittot i hand först, jag måste liksom veta hur det kommer gå för mig innan jag verkligen är med här, för du kan också vara den guden som lägger upp mig som ett brännoffer, va? Och här,
det är lite så här, vilken roll jag spelar i min fars gudsrelation. För det är ju, Isak har ju spelat en ganska en traumatisk roll i sin fars gudsrelation.
Ja. Och Jakob har ju en trauma med sin far. Med sin far. Som jag tror kommer mycket mer ut i nästa kapitel. När han brottas med ängeln. Men han har ju det här traumat att pappa älskade mig aldrig riktigt. I alla fall inte lika mycket som Esau. Och jag fick bara pappas kärlek och välsignelse genom att förneka vem jag själv var. Så här står han med det här arvet och allt vad han har varit med om. Och hela tiden har jag behövt, och det säger han till Laban också, som har varit en mycket sämre fadersfigur än hans egen far var. Och Isak var ju inte den bästa faren heller. Men Laban var ju en destruktiv fadersfigur för honom. Han säger, varje gång har jag gått med på dina lekar. På dina lögner. Och jag har hoppats att du skulle kunna acceptera mig om jag var tillräckligt mycket som du. Om jag spelade med. Så hoppades jag få någon sorts acceptans. Bli välkommen i ditt hem. Bli behandlad som en av dina söner kanske. Men hela tiden. Hela tiden.
Så du har ändrat och lurat.
Jag var bara din slav. Som du liksom, du kan få de där döttrarna. Du får två på köpet. Och liksom, och döttrarna säger samma sak. Hela tiden. Så var vi bara objekt som du kunde utnyttja. Du har aldrig älskat någon. Du har aldrig, alla är bara, alltså en typisk narcissist kan man ju säga, Laban är. En tydlig, alltså alla finns bara för att tjäna ens egen syften. Och man manipulerar hejvilt för att få människor att tjäna en. Det var Laban är. Och nu kommer Jakob liksom och säger, jag går inte med på det. Jag står upp och jag är mig själv. Jag tänker inte vara den som min far var och inte min farfar. Jag är mig själv. Jag står upp för det som är rätt. Och jag går inte med på det här.
Mm.
Det är gripande.
Mm.
Och att Gud såg mitt lidande och min möda och han fällde domen i natt. Det är ju verkligen...
Ja.
Nu fick jag... Alltså jag har gått och väntat i 20 år på att få den här domen.
Mm.
På något sätt.
Det var en... Alltså det var en artikel som några kompisar hade delat på Facebook precis. Som hette... Studies show that every style of parenting produces miserable adults.
Det är inget bra sätt att göra det. Det kommer bli fel.
Ja, jag vill läsa vidare.
Absolut. Men det finns värre sätt.
Ja, ja.
Och det
ja.
Finns mindre ja. Skadliga sätt.
Ja, precis.
Och då tycker det här, han är rätt skadlig den här Laban.
Laban svarade Jakob. Det är mina döttrar. Barnen är mina och fåren och getterna är mina. Allt du ser här är mitt. Men som det nu är, vad kan väl jag göra med mina döttrar eller med barnen de har fött? Låt oss alltså sluta ett förbund, du och jag. Och han fortsatte, även om ingen människa är närvarande står dock Gud som vittne mellan dig och mig. Då tog...
Ja. Det är intressant, alltså vad är Lamans svar på något sätt?
Allt är mitt, men okej då. Den här... Han fruktar också Gud lite nu i alla fall.
Ja, men jag tycker det här är också väldigt typiskt för förövare.
Mm.
Att när de faktiskt konfronteras, när de faktiskt inte kan lirka undan eller något sånt, så säger de, okej då, jag ber om ursäkt om du var sårad. Om jag kränkte dig. Egentligen har jag rätt.
Ja.
Men okej då. Du får mina döttrar och mina barn.
Fast de är mina.
Fast de är mina, glöm inte det. Men okej då. Det är liksom, man kan aldrig vinna med en sån här person. Man kan aldrig få dem att liksom på knä med tårar i ögonen säga, kan du förlåta mig? Jag vill inte vara den här onda, kränkande, elaka personen. Det finns ingen sånt katarsis.
Mm.
Jakob har fått sin katarsis. Han har fått. Han kommer aldrig att få Laban faktiskt att tillstå att han har kränkt honom.
Mm. Då tog Jakob en sten och reste den som en stod. Och han sa åt sina släktingar att plocka stenar och de hämtade stenar och byggde ett röse. Sen höll de måltid där på röset. Laban kallade röset Jegar Sahadota och Jakob kallade det Laban kallade röset Jegar Sahadota och Jakob kallade Galed. Jag måste bara kolla om det står här nu.
Ja.
Båda namnen betyder edsröse. Det första är arameiska och det andra är hebreiska.
Mm. Så Galed, och det är väl där Gilad kommer ifrån, va?
Mm.
Att det här är Gilads berg och det, Gilad kommer spela roll senare i Bibeln också. Det är liksom på östra sidan av Jordanfloden. Östbanken om man vill. Men det är intressant, ska jag säga. Vad betyder det här att de bygger den här röset tillsammans?
Mm.
Och sen äter vi det.
Mm.
Jag tänker på, det finns ju forskning som visar på att när människor... jag hörde om ett projekt de hade i England när de behandlade deprimerade personer.
Mm.
Så fick de med en massa deprimerade patienter på att tillsammans försköna en gränd utanför sjukhuset. Har jag nämnt det här tidigare?
Nej.
Det är väldigt intressant att försköna en gränd utanför sjukhuset som kallades för Dog Shit Alley. Så kan man tänka sig hur det såg ut innan. Men de alla liksom kom med i det här att göra det här tillsammans och plantera och forsla den här skiten och skräpet. Och i det här så skapade de gemenskap.
Mm.
Att ha ett gemensamt projekt som de tillsammans gjorde skapade tillit och öppnade upp dem i deras depression på att andra människor fanns och andra människor hade behov och genom att tillmötesgå andra människors behov så mådde de själva bättre.
Mm. Och att det också är en sån här en skapande verksamhet. Det är ju inte bara att man städar tillsammans utan att man gör om stället till något som är vackert.
Mm. Ja. Så den här ritualen som de går igenom, vi bygger någonting tillsammans, Vi ger det ett namn som vi på något sätt båda är med om definitionen av. Och sen så äter vi. Så vi mår bra.
Ja.
Det är ett sätt att lämna varandra i fred.
Ja.
Så jag har fått så mycket jag kan få av honom. Och han har fått så mycket han kan få av mig. Vi har ett fredsfördrag här.
Mm.
Vi går åt varsitt håll. Men innan vi gör det så gör vi någonting tillsammans. Så vi kan ha det här monumentet över vårt fredsförbund.
Mm. Det kallades också Mispa. Namnet betyder vaktställe. Ty Laban sa: Herren ska hålla vakt mellan dig och mig när vi är utom synhåll för varandra. Om du behandlar mina döttrar illa eller tar dig andra hustru vid sidan av dem, så tänk på att Gud står som vittne mellan dig och mig, även om ingen människa är närvarande.
Och jag tycker det där är ganska fräckt. För att efter allt var så väl Laban: men jag bryr mig jättemycket om mina döttrar. Och jag vill se till att du är en god man liksom. Och de bara: 20 år sent kanske pappa. Och dra liksom på något sätt. Och han är en god man. Han har ju respekt för dem. Han har ju liksom, han ger dem en röst i beslutsfattandet och familjens framtid. Han verkligen behandlar dem som individer, inte som objekt. För att det är Laban som inte kan behandla dem som människor.
Men han vill väl ha rätten att behandla dem illa själv.
Kanske det. Men jag tror att på något sätt så han vet att han borde spela en roll av beskyddare.
Mm.
Så han säger liksom: var snäll mot mina rättare. Gud kom. Gud. Vadå Gud? Jag menar, Laban, vad bryr du dig om? Liksom Gud. Tror du verkligen att Gud kommer att gå dina ärenden och jävlas med Jakob? Jag menar, det är ju så liksom. Det här är det enda han har att komma med längre.
Mm.
Så han blir mer och mer patetisk på något sätt.
Laban, han fortsätter prata nu då. Laban sa till Jakob: här är detta röse och här är stenstoden som jag har rest mellan dig och mig.
Ja, det var liksom det. Slinker in här hela tiden. Att, jag gjorde det. Ja.
Det är vittnen. De är vittnen, detta röse och stoden. Jag ska inte passera detta röse på väg mot dig med ont uppsåt. Och du ska inte passera röset och stoden på väg mot mig med ont uppsåt. Må Abrahams Gud och Nachors Gud döma mellan oss.
Det är ju så de är släkt, va? Ja. Alltså Abraham och Laban och Rebecka är ju söner till, eller de härstammar från Nahor från Betuel som härstammar från Nahor. Som var Abrahams bror.
Ja.
Så på något sätt det är där vi är sammankopplade och
Ja,
de är också kopplade med Rebecka, men i alla fall.
Mm. Och Jakob svor eden vid honom som hans far Isak fruktade.
Igen.
Honom som hans far Isak fruktade, guden då.
Ja, igen så kommer den här termen liksom att speciellt svor den här eden. Och då kan jag tänka sig att i någon speciell aspekt av den här eden på något sätt det hotfulla. Det är liksom, här drar vi ett streck och du korsar inte den med ont avsikt. Och jag korsar inte den med ont avsikt. Helst aldrig. Jag vill aldrig se dig på den här sidan floden igen. Jag vill aldrig ens behöva tänka på det igen, säger han. Och Jakob liksom bara: okej, jag svär eden. Och jag svär eden på den guden som Isak fruktade. Den hårda vedelande guden, om man vill.
Han offrade slaktoffer på berget och inbjöd sina släktingar till en måltid. De åt och stannade sedan på berget över natten.
Så det är många ritualer. Här kommer en till ritual, till offer, en till måltid. Så det verkar som det är mycket, fortfarande mycket oläkt.
Ja, precis. Man måste göra ännu en grej för att det ska bli bra. Ännu en grej, ännu en försonings...
För det är fortfarande skaver här, va?
Ja. Tidigt nästa morgon kysste Laban sina barnbarn och sina döttrar till avsked och välsignade dem. Sen återvände han hem.
Ja. Så Laban återvände hem och då kan man säga att då har faktiskt Jakob klarat av den här, jag menar, han har lyckats slita sig ifrån sin exil.
Mm.
Det livet som han hade i exil,
mm,
och skapade i exil. Han har fått med sig familj, rikedom, allt vad han,
mm,
kan ha drömt om, precis som Gud lovade honom. Mm. Du kommer tillbaka, mm, i gott skick, jag lovar det.
Mm.
Och han har lärt sig,
mm,
i sin, han har ju vuxit, han har blivit en man.
Han har hittat sin röst.
Han har hittat sin röst, mm, och han har kunnat placera sig på, liksom, jag är
på trädet.
Abraham,
mm,
och Isaks son.
Mm.
Jag har en relation, jag är en Guds man. För jag har Gud med mig. Det vet jag. Mm. Om det är fruktan eller om det är, mm, liksom löften.
Mm.
Men jag har Gud med mig. Och nu ska han stå på egna ben.
Men det här är, det var liksom sista meningen nu. Och nästa kapitel.
Ja, fast jag vill faktiskt säga att om man tittar på de judiska indelningarna,
ja,
i hebreiskan,
mm,
så kommer det faktiskt ett nytt stycke efter två verser till.
Mm-hmm.
Så att den som gjorde kapitelindelningarna, som är mer, som gjordes av kristna traditionen på medeltiden och väldigt användbara, men om man tittar på den judiska indelningen så skulle vi kunna läsa två verser till av det här kapitlet, för att då menar i texten att det hör till mer till det som vi precis har läst än det som är
två som, verser till.
Om du vill.
Ja, aha, det kan vi göra. Det kan
sen
vi
kan vi läsa dem igen i, ja, ett annat
det,
sammanhang.
Det gör vi, det, ja, det, för det är väl lite roligt.
Ja, ja, precis.
För kolla nu här då. Då är det enligt Bibel 2000 så är vi på kapitel 22 nu, vers 1 då. Ja. 32. Jakob fortsatte sin färd och plötsligt råkade Guds änglar på honom. Plötsligt råkade Guds änglar på honom.
Ja.
När?
Malchei Elohim. Och det här är ju också väldigt intressant, för det är samma term som vi hade, det är samma väldigt märkliga ordval som vi hade i det kapitlet när Jakob hade sin dröm på stenen, va?
Mm.
Att det står att Vaif Gabama kom, Jakob råkade på den här platsen. Stumbled into it, som man säger. Va? Och vi pratade då också om att platsen, makom,
just det.
Kan i en viss mening förstås som att han råkade på Gud.
Uh-huh.
För makom är en helig plats, uh-huh, där Gud känns, Guds närvaro känns, och så har han den här drömmen med änglarna.
Mm.
Intressant, på väg tillbaka,
mm,
så råkar han också på änglar.
Mm.
I det här fallet, va?
När Jakob såg dem sa han: detta är Guds skara, och han kallade platsen Mahanaim.
Ja.
Ort cirka 25 kilometer öster om Jordan, nära floden Jabbok, jämför not till vers 22. Namnet kan tolkas två skaror eller två läger.
Ja, Mahane betyder läger,
mm,
eller skaror kan det också betyda. Men i det här liksom att han säger... liksom, wow, det här har, när han såg dem, det här är, han säger, det här är Guds skara. Kanske är det han, Machane Elohimze, det här är, eller man kan säga, det här är Guds läger. Vilket är väldigt mycket, påminner väldigt mycket om det som han sa efter drömmen. Gud är på denna plats, och jag visste det inte.
Men varför två? Machanaim?
Ja, det,
vilket är det andra?
Det är också intressant att han inte kallar det för bara liksom camp, läger, utan flera läger, camps.
Mitt och Guds.
Kanske mitt och Guds, precis.
Änglarna och...
Kanske en här nere, en där uppe.
Ja.
Men tänk en stege som går upp och ner.
Ja.
Sen har vi också, men vi ska ju också kunna ta in den här idén om att det är flera olika källor. Mm. Och när det här är det Gud som är Elohim, inte... Det är Gud, inte Herren, som beskrivs.
Mm.
Och att kanske är det här en fragment av en version på hur den här platsen kommer att kallas Machane. Hur Jakob möter Gud och änglarna.
Mm.
Och om man bara läser de här två verserna i sig, så behöver inte de på något sätt kronologiskt komma här. De skulle kunna vara en beskrivning av hur Jakob mötte Gud.
Ja, precis.
Tidigare eller så. Ja. Det, för vi måste ju tänka också att en redaktör finns här och som stuvar om i versen så att allting ska hänga med. För det är lite komplicerat att föra in flera olika versioner av samma berättelse och fläta ihop dem så att man inte märker att det är samma berättelse i olika versioner. Så jag tänker liksom att det finns en beskrivning av hur det gick till när Jakob hade sin dröm i Betel. Och vad heter Gud där? Det är Herren. Herren stod framför honom. Jag är Herren, Abraham din faders Gud och Isaks Gud, säger han här. Mm. Så vi har det här språket igen. Och det här speglar, alltså nu citerar jag från kapitel 28 där Jakob hade sin dröm.
Mm.
Så på något sätt så speglar det här liksom, när han går i exil så har han den här uppenbarelsen, det här mötet, den här kommunikationen med Gud, och det etableras den här relationen med löften och allting på den här platsen. Och när han är på väg tillbaka från exilen så råkar han igen på Gud, på änglarna. Han säger, wow, det här är Guds plats, precis som han sa tidigare. Och jag visste det inte, säger han i första, inte här kanske, för det han redan vet det.
Nu har han fattat grejen.
Ja, men det är så intressant att
men det är roligt så också. Likt. Ja, och det är roligt att han råkar på. Så det säger ju någonting om att man kan ha ett mål och en riktning, men man kan inte i förväg planera varenda grej som kommer att hända.
Nej.
Utan plötsligt så får du en... Hamnar du någonstans? Eller så här, någonting går att hända. Och så som en livsläxa.
Ja, liksom. Exakt. Och Mahanaim är också ett sorts föreko på vad som ska komma. För när man pratar flera läger så kommer vi i nästa kapitel se hur Jakob, när han har klarat av utmaningen med Laban i exilen, så har han ju en utmaning kvar.
Ja, jag kan bara... Vi kan avsluta med att jag berättar vad den här Bibel 2000-överskriften heter till kapitel 32.
Ja.
Nämligen, Jakob bereder sig att möta Esau.
Mm. Och det är den stora konflikten som han har haft med från barndomen.
Mm.
Olöst.
Mm.
Fortfarande infekterad.
Mm.
Hur ska det gå?
Mm. Vi får se. Hur ska det gå? Det är 20 år sedan förstfödslorätten byttes mot soppa och Isaks välsignelse lurades bort. Är Esau fortfarande arg? Filosofensbibel.se heter i alla fall hemsidan för den här podcasten, som är en produktion från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. Filoprax.se kan man också titta på. Vi ses och hörs!